Ekosystem, det är någonting som är helt fantastiskt att beskåda. Jag har fått en film där man kan se beskrivet hur en korallrev eller en djungel fungerar. Det är helt otroligt. Man bara gapar hur allt så fint hör samman och fungerar tillsammans. Och det är enklast för oss att helt enkelt bara beskåda det hela och förundra oss. För ska vi börja förklara hur det hela hänger ihop, så har vi tagit på oss en mycket svår uppgift. Ja, en omöjlig uppgift. För vi kan inte ens förklara informationsmängden i en enda mänsklig cell. Det går inte för utforska, det är för komplicerat och stort. Allt levande, världen och allt liv, det är inte en produkt av slumpen. Det är många som tror att det synliga har kommit till av något annat synligt. Alltså att hela världen och allt liv har utvecklats av befintlig materia. Men vi själva och allt vi ser omkring oss är inte en produkt av slumpen. De som tror på evolutionsteorin, evolutionsläran kräver en mycket stark övertygelse och egentligen en övertygelse mot bättre vetande. Och är det någon som säger till er i skolan egentligen en undervisning som går ut på det att ni är bara en säck molekyler som hör samman en kort tid där och så sen återgår ni till kretsloppet och sen är det ingenting mer. En sån person vet inte vad han talar om, har inte lärt känna livet. Den första trosartikeln, den sammanfattar läran om livet, om Gud som har skapat oss och hur han uppehåller allt. Och jag tänkte att vi skulle börja där i första trosartikeln. Hur lyder den, Gustav? Vill du börja?
Jag tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmel och jordens skapare.
Ja, hör ni allihop? Ja. Vad betyder det?
Jag tror att Gud har skapat mig i alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förstånd och alla sinnen, och att han fortfarande uppehåller mig. Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem och allt jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig från alla faror och bevarar mig från allt ont. Allt detta gör Gud endast för att han är min god och barmhärtige fader i himlen, och inte för att jag på något sätt har förtjänat det. För allt detta bör jag tacka, lova, lyda och tjäna honom. Det är visst och sant.
Mm. Och Gud, han har uppenbarat sig i skapelsen så att vi kan förstå att han existerar och att han är god, att han är mäktig, att han är vis. Men en klar och ofelbar kunskap om Gud får vi bara i hans uppenbarelse av sig själv i sitt ord. Och skriften, det är inte en produkt av mänskliga funderingar, mänskliga utläggningar och slutsatser. Bevisa med ett skriftställe att profeter och apostlar har talat de ord som de fått från Gud. Simon, du kan ta det.
Ja, då har vi andra Timoteus brevet kapitel 3, vers 15. Där det står: heliga skrifterna kan göra dig vis. Så. Och det skulle jag vilja ändra nu till det andra
brevet. Ja, du kanske hittar något som är lämpligare för dig.
Ja, kapitel 1, vers 21, där det står: ledd av den heliga ande har människor talat och fått från Gud.
Ja. Och det bibelstället, det handlar just om det, att det är inte mänskliga meningar och slutsatser och så, utan ledd av den heliga ande har människor talat vad de fått från Gud. Men om vi man kan säga att om vi verkligen vill lära känna Gud personligen på ett sätt och veta hur dan han är, då ska vi lära känna Jesus. Ge en bibelvers som visar att Jesus har uppenbarat hur dan Gud är.
Det står i Johannes 1:18: ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud, som är hos Fadern, har gjort honom känd.
Ja, det var ju ett lämpligt bibelställe. Vad kan du mer använda det bibelstället för att visa?
Att Jesus är Gud.
Ja, hörde ni det? Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern, har gjort honom känd. Så den kristna tron grundar sig inte på mänskliga funderingar, människors slutsatser och utläggningar, utan den kristna tron grundar sig enbart på skriftens ord. Så det som där är utsagt, det vi kan läsa i själva texten, det ska vi tro, Och det Gud har befallt oss, det ska vi göra. Och vi får inte lägga någonting till det eller lägga någonting därifrån. Och det här som ni har lärt er nu, jag hoppas ju att ni, vi ska ju fortsätta det här med konfirmandundervisningen. Nu blir ni konfirmerade, men vi ska fortsätta med undervisningen. Och den upphör aldrig, och jag hoppas ju att vi ska få ge er en ännu mer djupare och undervisning. Men vi kommer inte längre än till det att vi vill lära oss vad skriften lär. Men om man går vidare och blir teolog, då är det en sak som teologer tenderar att glömma. Och det är att just det här att man ska söka svar på våra frågor i Bibeln. Vi får inte lägga någonting till, och vi får inte dra någonting därifrån. Och vi får inte tänka ut något själva. Och det här innebär ju att vi ska bara ställa de frågor som Bibeln svarar på. Det andra kallas förvetna frågor som man inte får ställa. Och det vet jag, det började jag studera på Biblikum, då fick vi lära oss det. Och många gånger blev det inskärpt när vi kom med den ena och den andra frågan. Så ibland kunde vår lärare till och med säga, den frågan får du inte ställa. Vi ska ställa de frågor som Bibeln svarar på. Och där har vi nog att lära oss vad som klart är uttryckt i texten. Det som står där, det ska vi tro. Det vi kan läsa, det Gud befaller, det ska vi göra. Och då blir vi visa. Och den här visdomen gör ju att vi inte ställer de här förvetna frågorna. Utan själva uppkomsten till sådana här frågor som inte Bibeln svarar på, där uppkomsten, själva mekanismen bakom är ju att man har för lite kunskap om vad Bibeln lär. Så när vi tänker och talar i trosfrågor, så måste vi hela tiden gå till skriften för att lära oss vad vi ska tro och vad vi ska göra. Och då vill jag att ni ska bevisa också utifrån skriften att det är så, att den frälsande tron grundar sig på skriften och skriftens lära. Gustav, vad vill du?
Andra Timoteus 3:15. De heliga skrifterna kan göra dig vis så du blir frälst genom tron i Kristus Jesus.
Ja, det tror jag är ett lämpligt bibelställe för att visa det. Och det här innebär ju att ni ska ju inte någonsin lämna det här som ni har fått lära er nu och gå vidare till något annat. Utan Paulus uppmanar sin kära medarbetare Timoteus på det sättet: du känner sin barndom med de heliga skrifterna som kan göra dig vis. Sen finns ett annat bibelställe som är ganska likt det. Alltså, man kan säga att ett bibelställe som förklarar hur tron uppkommer. Simon, vad säger du?
Ja, det står i Romarbrevet kapitel 10, vers 17, där det står: alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord.
Och Kristus själv, han är Bibelns kärna och stjärna. Det innebär att han är huvudpersonen i Bibeln. Så om man läser Bibeln och så tänker, nu har jag fått uppslag till så mycket funderingar här, men inte har lärt känna Jesus, då har man ju, om man så att säga, missat själva vitsen. Den andra trosartikeln, den förklarar, sammanfatta Bibelns lära om Jesus Kristus och vad han har gjort för oss. Simon, vill du ta det? Andra trosartikeln, hur lyder den?
Jag tror på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begravd, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och död.
Och vad betyder det?
Jag tror att Jesus Kristus, som är sann Gud, född av Fadern i evighet och även sann människa, född av Jungfru Maria, är min Herre. Han har återlöst förvärvat och vunnit mig, förlorade och fördömda människa, från alla synder, från döden och djävulens makt. Inte med gudlöshet silver utan med sitt heliga, dyrbara blod och oskyldiga lidande och död. Allt detta har han gjort för att jag ska tillhöra honom, leva under honom i hans rike och tjäna honom i evig rättfärdighet, oskuld och saglighet. Så som han har uppstått ifrån döden, lever och lever i evighet. Det är viktigt sant.
Och förklaringen, den handlar ju om att vi är syndare och att Jesus Kristus är vår frälsare. Visa med ett bibelställe att det är så, att vi alla är syndare, men att vi också alla har blivit förklarade rättfärdiga för Kristi skull. Vad skulle ni använda för bibelställningar? Gustav, du kan ta det. Bibelställe som visar att alla är syndare, men att vi också alla har blivit förklarade rättfärdiga för Kristi skull.
Jag tror att det står i Romarbrevet 3:23-24. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd. För att Kristus Jesus har friköpt den.
Sen finns det ett annat bibelställe som är ganska likt det, men som mer visar att vi verkligen har förtjänat döden. Alla har förtjänat döden med våra synder, men att och också visa vilken gåva Gud ger oss för Jesus skull. Kan ta det, Simon?
Ja, det står i Romarbrevet kapitel 6, vers 23. Det står: syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.
Ja. Så ni hör att Bibeln är mycket tydlig på den här punkten. Vi är alla syndare. Och vad vi har förtjänat med vårt liv, med våra gärningar, med själva vår existens, det är straff. Vi kan inte bli frälsta på grund av gärningar. Och många människor tror ju motsatsen. Man kan ju säga att alla andra religioner och världen totalt sett är ju väldigt religiös. Alla andra religioner går ut på att människan på något sätt ska försöka frälsa sig själv med sina gärningar eller med vissa övningar eller riter eller offer eller meditation eller vad man kan hitta på. Alltså man gör någonting för att kunna berömma sig inför Gud, fast det är omöjligt för oss syndare. Vilket bibelställe skulle ni använda för att visa att vi blir frälsta genom tron alena, genom nåden, av nåd alena? Vi blir frälsta genom tron av nåd. Ett sånt bibelställe. Vill du ta det, Gustav?
Efesierbrevet 2:8-9. Ty av nåden är vi frälsta, inte på grund av, eller inte av oss.
Av nåden är ni frälsta.
Genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningen, för att ingen ska glömma sig.
Ni har ju lärt er under konfirmandlektionerna här någonting som återkommer, som vi har kallat andlig andning. Och ja, på samma sätt som det är livsnödvändigt för mig att andas, så är också det här som vi kallar andlig andning livsnödvändigt. För oss kristna, den andliga andningen är en del av vårt liv. Vad är det vi menar egentligen och när vi talar om andlig andning? Kan ni förklara vad det är? Simon, vill du göra det?
Ja, det är att man ska ångra och bekänna sina synder och så sen ta emot förlåtelsen och leva tacksam.
Ja, så kommer livet i tacksamhet enligt Guds bud. Säg ett bibelställe som förklarar för oss vad vi ska göra när vi har syndat. Gustav, kommer du på det?
Första Johannes brevet 1.
Det är lämpligt.
Om vi säger att vi inte har synd, så bedrar oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, så är han trofast och rättfärdig att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.
Och det här bibelstället förklarar ju att Gud förlåter alla ångerfulla syndare. Vi har också talat någonting om nycklamakten, och då handlade det om en sak som det är ju syndabekännelse i församlingen egentligen, eller för pastorn, eller syndabekännelse för en kristen, en medkristen. Och vi har varit med om det här i gudstjänsten. Alltså det här syndabekännelse som sker i församlingen. Och så det som kallas absolution eller syndaförlåtelse. Att vi tar emot syndaförlåtelse. Och det här, det är något som kallas nyckelmakten. Vad är nyckelmakten? Gustav, vill du ta det?
Nyckelmakten är den särskilda fullmakt som Kristus gett åt sin kyrka på jorden, att förlåta de obotfärdiga synderna deras synder och binda de obotfärdiga i dem så länge de inte ångrar sig.
Och var står det skrivet?
Så skriver den hela evangelisten Johannes kapitel 20. Jesus andades på sina lärjungar och sa det: ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon av synder, så är han förlåten. Om ni binder någon av synder, så är han bunden.
Det här, det är ju någonting som Gud har instiftat och som ger oss visshet om våra synders förlåtelse. Det grundar sig på det här klara och tydliga löftet från Gud. Och det finns många bibelställen som också ger oss visshet. Vi kan vara vissa om våra synders förlåtelse. Därför att Jesus har tagit bort hela världens synd. Och det är en stor tröst för var och en. Och speciellt när vi hamnar i svårigheter och tvivel. Och vi har en tendens att stöka till det för oss själva. Så att vi får ångra oss. Och då är det en sak som vi kan vara viss om. Det är syndernas förlåtelse. Därför att Jesus har tagit bort världens synd. Och han tagit bort världens synd, så han har också tagit bort dina och mina. Och visst är det så. Det står i Bibeln. Kan ni ta fram ett bibelställe som är en sån tröst och ger sån visshet? Ja, du kan ta det.
Då har vi Johannes evangeliet kapitel 1, vers 29. Segelslam som tar bort världens synd.
Ja. Johannes, döparens predikan, som är väldigt trösterik. Och det syndernas förlåtelse ges. Där ges också liv och frälsning. Vet ni något bibelställe som där Jesus med uttryckligen klara och tydliga ord, vi behöver inte dra några slutsatser, lovar oss evigt liv, Gustav?
Johannes 11, vers 8-9. Jag är uppståndelsen i livet. Den som tror på mig ska leva om han dör, och var en som lever och tror på mig ska leva om han dör.
Och så har vi ett bibelställe som man kan använda, och som jag tror alla barnen har lärt sig ganska tidigt, som är som en sammanfattning av Bibelns budskap och en sammanfattning av hela evangeliet. Simon, kan du något?
Ja. Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16, där det står: ty så älskar Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.
Den person i den heliga treenigheten som särskilt tillskrivs den här uppgiften att föra oss till tro, det är ju den helige ande. Och den helige andes uppgift att föra oss till tro och att bevara oss i tron, den finns i den tredje trosartikeln. Gustav, hur lyder tredje trosartikeln?
Jag tror på den heliga ande, den helig allmänna kyrkan, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.
Och vad betyder det?
Jag tror att jag inte har eget förstånd och en kraft kan tro på Jesus Kristus som är här eller komma till honom, utan att den heliga ande har kallat mig genom evangeliet, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kalla, förtjänar, upplyser och helgar om hela den kristna kyrkan på jorden. Och bara Jesus Kristus i den enda rätta tron. I denna kyrka förlåta om dagligen mig och alla troende, alla synder. För den yttersta dagen ska han uppväcka mig och alla döda, i mig och alla som tror på Kristus i det liv.
Och vi ska också nu inför er första nattvardsgång och inför för vår nattvard gå igenom Bibelns lära om nattvardens sakrament. Vad är altarets sakrament, Simon?
Den heliga nattvardens sakrament är Jesu Kristi samma kropp och blod, den är bröd och vin, instiftat av Kristus själv för att vi kristna ska äta och dricka det.
Och var står det skrivet?
Så skriver de heliga evangelisterna Matteus, Markus, Lukas och den helige Paulus. Den natt då Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät, detta är min kropp som är utgiven för er, gör det till minne av mig. På samma sätt tog han bägaren, tackade Gud och gav åt dem och sade: drick alla av den. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som är utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min namn.
Vilka välsignelser får vi genom detta ätande och drickande, Gustav?
Det visar orden utgiven och utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Det orden ger syndernas förlåtelse, liv och salighet i detta sakrament. Ty det syndernas förlåtelse är, där är också det min frälsning.
Hur kan ätande och drickande göra så stora ting?
Det är inte ätandet och drickandet som gör det, utan orden som står här, utgiven och utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Det orden är det viktigaste i nattvardens sakrament tillsammans med ätandet och drickandet. Den som tror det orden har det så tydligt säger, nämligen syndernas förlåtelse.
Och vem är värdig och beredd att ta emot detta sakrament, Gustav?
Att fasta och på yttre sätt förbereda sig kan visserligen tjäna ett gott syfte, men värdig och välberedd är endast den som tror det här orden, utgiven och utgjutet för er till syndernas förlåtelse. Men den som inte tror det orden eller tvivlar på den är inte värdig och beredd till orden för er, kräver inget annat än troende hjärtan.
Då tackar vi er för den här redogörelsen för Faderns, Sonens och den helige Andes verk för oss och Bibelns lära om nattvarden. Så nu ska vi ta och sjunga en psalm, och det är psalm 43. Och under psalm 43 så ska vi också ta upp en kollekt till vår församling här. oss be om ära i Herre.
Herre Jesus Kristus, Guds och Marias son, i tidens fullbordan kom du till vår värld för att frälsa oss från synden och döden.
Gud är nådens stad som sedan länge varit ur
du faderns älskade son som de vise männen böjde knä inför och som döptes av Johannes. Du predikade och undervisade, botade och tröstade, förlät och uppmuntrade.
Du kom i livets ljus till dem som vandrade i mörker och frälsningens glädje till dem som var döda.
Vår fridsförste var en strålande ledstjärna för oss och människor i vår värld. Låt det glada budskapet om frälsning ljuda ända till jordens mest avlägsna platser. Öppna våra läppar så att vi förkunnar ditt namn för dem i vår omgivning som ännu lever utan tro och hopp.
Driv oss av din kyrkas missionärer att lysa upp världen med ljuset av ditt evangelium.
O du kyrkans Herre, låt friden härska i våra hjärtan så att vi använder våra gåvor till att villigt tjäna dig och varandra med tacksamhet och glädje. Vaka över våra nära och kära var de än befinner sig så att de kommer ihåg din kärlek och gläds åt din frälsning. Styrk tron hos dem som är sjuka och missmodiga. Ge hopp åt dem som förtvivlar och trösta dem som sörjer.
Lär oss att återskriva din kärlek i allt vad vi säger och gör.
Vi tackar dig Herre att du tröstar oss med ditt ord. Och när det verkligen gäller så är det ditt ord vi förlitar oss på. Det står evigt kvar. Så vill vi nu be dig att du ger oss vishet att ta hand om våra barn och ungdomar och lära dem att förlita sig på ditt ord. Hör oss Herre när vi kommer inför dig med våra personliga böner. Hämta till sist oss och alla dina troende till vårt himmelska hem där vi får stå i det klara ljuset av din härlighet och tillsammans med alla dina helgon och änglar sjunga en evig segersång.
Amen. Ska vi ha själva konfirmationen med konfirmandernas löften, och före det så ska vi sjunga den salmen 184. Kristus som sin frälsare ska bekänna tron tillsammans med andra kristna Guds vilja är att kristna ska samlas kring ordet och sakramenten som ska förvaltas i församlingens gemenskap av dem som är kallade till att vara ordets tjänare. Alla kristna ska därför hålla sig till en kyrka och församling där Guds ord lärs rent och klart och där sakramenten förvaltas i enlighet med Kristi instiftelse. Det är också varje kristens rätt och plikt att pröva läran och se till pröva läran utifrån Guds ord och se till att ingenting annat än Guds ord förkunnas i församlingen. Det är också varje kristens plikt att i allt lyda Guds ord när det lärs rent och klart i församlingen. Kristus vill själv vara Herre i sin församling. Och det kan endast ske när vi ödmjukt böjer oss under hans ord. Genom detta ord kommer rik välsignelse församlingen till del. Gud blir ärad och människor förs till salighet. Jag har idag anledning till tacksamhet mot Herren eftersom Gustav och Simon vill dela vår gemenskap kring ordet och sakramenten genom att bli nattvardsberättigade i denna vår församling. De är övertygade om att Guds ord lärs rent och klart och sakramenten förvaltas i enlighet med Kristi instiftelse i vår församling. Och därför frågar jag nu, tror och bekänner ni att Bibeln är Guds ord, ingiven av den helige Ande och därför ofelbar i alla stycken?
Ja.
Tror ni på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare?
Ja.
Tror ni på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till helvetet, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda?
Ja.
Tror ni på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv?
Ja.
Önskar ni därför bli nattvardsberättigade i denna vår församling?
Ja.
Vill ni förbli i den evangelisk-lutherska kyrkans lära och flitigt bruka nådemedlen samt leva i lydnad för Guds bud in till döden?
Ja, det är det.
På detta mitt löfte så förklarar jag härmed vara nattvardsberättigade medlemmar i Lutherska bekännelsekyrkan i Norrköping. Jag inbjuder er att tillsammans med oss motta Herrens heliga nattvard, vara delaktiga i ansvaret för församlingen och ha del i alla de gåvor och välsignelser som Kristus har gett sin församling. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Välkommen. Välkommen. Vår himmelske Fader, må för Jesus skull i er förnya och föröka den helige Andes gåva så att ni blir starkare i tron, tillväxer i nåden, är tåliga i lidandet och förblir fasta i det välsignade hoppet om evigt liv. Amen. Kära vänner i Kristus, låt oss nu be för Gustav och Simon. Allsmäktige evige Gud, kära Herre Jesus Kristus, vi ber dig att du i din nåd ska vara med Gustav och Simon alla dagar så som du har lovat. Att du ska lära och undervisa dem med ditt ord. Att du ska styrka dem i tron. Du ska hjälpa och trösta dem mot djävulens frestelser och anklagelser. Och bevara dem i din nåd tills du kommer för att hämta oss hem till dig i himmelens härlighet. För din stora nåds skull, i Jesu namn. Amen. Nu ska Herrens ord dukas för församlingens nattvardsberättigade medlemmar och som tillredelse psalm så ska vi sjunga psalmen 387 och sen då under själva nattvardsgången så sjunger vi då hos vi andra.